CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
USA höjer tonläget om den ryska militära upptrappningen kring Ukraina.
There can be no doubt at all that if Putin makes this choice, Russia will pay a heavy price.
Jag tycker inte man ska gå runt och vara orolig, men vi måste vara medvetna och förstå hur tuff den här situationen är.
Det har varit lite så att vi har somnat om igen.
Vi är i politiken av en lång rad skäl, inte minst för att lösa klimatkrisen.
Så om du fick välja, då skulle det sitta fyra partier i nästa regering.
Ja. Karantänsreglerna ändras alltså, det berättade Folkhälsomyndigheten idag.
Den tidigare buddhistmunken och näringslivschefen Björn Attiko Lindeblad har avslutat sitt liv 60 år gammal.
Jag lovar högtidligt att när du verkligen inte vill längre, då gör vi som du vill. Sker din vilja, inte min.
Högsta vaksamhet råder i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på åtminstone 60 år. Miljöpartiet och Märta Stenevi satsar på att sitta i regering igen, men helst med C och V förutom S. Karantänsreglerna har gjort att flera kritiska samhällsfunktioner har gått på knäna, men nu lättas det på reglerna för vissa. Och folkkära ex-munken Björn Attiko Lindeblad, som själv fick avsluta sitt liv i måndags, hoppades på en ny debatt om dödshjälp. Jag heter Staffan Dopping. Ja, välkomna till veckopanelen, vecka 3, valåret 2022. Och med tre panelister som har varit med förr, men aldrig tillsammans vad jag vet. Jag säger först hej till Klara Lidman, grön läkarstudent.
Hallå, hallå.
Hallå, hur går studierna?
Jag har precis tagit examen. Tog examen förra veckan. Så det stämmer faktiskt inte att jag är läkarstudent längre.
Ja, ah, och det säger du först nu.
Ja, låg hemma i covid under min examensceremoni och följde den via YouTube. Så det är väldigt, ja, något i tiden, om man säger.
Så nu är du grön läkare alltså.
Mm.
Och verkligen grön.
Ja, exakt.
Ja, det är bra.
Dubbelmärkelse.
Och Stefan Stern, kommunikationsansvarig på Nordstjärnan och rådgivare vid Wallenberg Foundations. Hur står det till?
Det är bra, tack.
Är det fortfarande kittlande med valår, även om det är länge sedan som du lämnade politiken?
Det är väldigt länge sedan. Jag har varit med och vinna fyra val och förlorat tre av dem så länge jag var i partipolitik och politiken. Så jag brukar säga att nettot var positivt när jag lämnar, men jag har just lämnat. Men det innebär ju inte att jag inte är intresserad, såklart. Men grattis också till Klara för studierna.
Mm, tack.
Janne Josefsson, seniorjournalist, hej.
Hej.
Hur trivs du med tillvaron?
Jag gillar ju inte att bli gammal, jag gillar inte att bli senior eller någonting, men jag trivs med tillvaron, för jag lägger ju inte av. Ja, det är svårt att göra det.
De här tre ska vrida och vända på veckans väsentliga verkligheter, och det är inte svårt, tycker jag, att välja vad vi ska börja med.
Stridsvagnar på Gotlands gator, förflyttningar av förband och krismöten. Säkerhetsläget i Europa har snabbt förändrats.
Jag är på Gotland idag därför att vi har den här stora satsningen nu med trupp och militärt materiell här för att markera svensk suveränitet.
Jag tycker inte man ska gå runt och vara orolig, men vi måste vara medvetna och förstå hur tuff den här situationen är och att det är ett allvarligt läge.
Rapport berättade i tisdags om försvarsministerns besök på Gotland som häromdagen fick ett tillskott av soldater och krigsmateriel. Och i Aktuellt beskrev ÖB Mikael Bydén försvarsmaktens uppfattning av läget och tänkbara dramatiska utvecklingar efter Rysslands hotfulla agerande på sistone. Hur har ni reagerat på det som har hänt och det som riskerar att hända? Klara Lidman först.
Ja, alltså jag fick en väldigt isande känsla i maggropen. Framför allt av de här sakerna i vårt närområde. Alltså de här fartygen i Östersjön som har gått från att det vanligtvis är ett till att vara sex stycken. Och de här drönarna och så. Och att man blir nästan lite så här besatt. Att man bara vill förstå vad det är som händer och sådär. Fastän jag kanske någonstans tänker att det som egentligen har hänt, det är ju det som händer vid Ukrainas front. Alltså det är ju något som händer på riktigt. De här andra sakerna kanske snarare är någon typ av för att skapa osäkerhet eller liksom få oss lite på tårna. Att jag tror inte att det är något verkligt hot, men det är så himla nära och därför blir det ändå läskigt.
Janne Josefsson, vilka tankar skapar den här ryska uppladdningen vid Ukraina och ÖBs och försvarsministerns allvarsord?
Jo, men det lägger ju till, liksom, det är klimatkollaps, det är pandemin, nu är det krig också. Alltså det är... Jag tänker också på det du säger där, att jag såg ett väldigt bra reportage igår från gränsen mellan Ryssland och Ukraina och Belarus och alltihopa det här. En mamma med ett litet barn som lever precis vid gränslandet och hör hur upptrappningen och de skjuter och sådana här saker. Mm. Så det är klart att man påverkas av det eftersom man förstår att det kan triggas igång här saker som gör att det kommer till och med att drabbas, att vi kommer drabbas av det. Jag läste precis på tåget upp hit till Stockholm, Katarina Engberg heter hon, va? Hon är en sån här analytiker. Och henne ska man nog lyssna på här, för hon är ju gammal stalinist, hon var ju med på KPVLR, så hon vet ju lite grann hur man resonerar Putin och dem som också höll på den tiden. Hon säger att beroende på vad som händer idag, det vill säga det här mötet mellan Ryssland och USA.
Pågår just nu när vi pratar
här. Ja, exakt nu. Utfallet av det kommer att påverka det väldigt, väldigt mycket. Och om det inte löser konflikten på något sätt i någon riktning här nu då, så om en vecka så kommer de att gå in i Ukraina. Och det gör ju att, jag menar... Och vad händer då? Vad händer med oss? Vad händer med Europa? Vad händer med de närbelägda länderna, Litauen? Och vad händer med NATO och alltihopa?
Skakigt.
Det är skakigt och det påverkar, tror jag, alla väldigt mentalt. Framförallt om man har barn som inte är så gamla och sådär, så tänker man, herregud.
Stefan Stern, du satt väl centralt placerad när Sverige började rusta ner det militära försvaret. Vilka perspektiv ger det nu att följa händelseutvecklingen i Ryssland och Ukraina?
Nej, men det är ju alldeles klart, jag håller med både Klara och Janne, att det är ju en farligare värld. Den europeiska säkerhetsordningen är hotad, vi har drönare över svenska skyddsobjekt. Och du nämner den militära nedrustningen av försvaret, alltså... Det har ju varit en stökig period nu, men innan dess så hade vi 30 år av välstånd, globalisering. Det var demokrati och marknadsekonomi, övervann gamla kommunistiska diktaturer och annat i land efter land.
Fram till Georgien, menar du då, i stort sett?
Fram till Georgien och... Mm. Det är klart att försvarsberedningen på den tiden skrev rapporter om helt andra hot än de militära hoten. Det var miljöhot och klimathot och annat. Så att vi kom in i den här farligare situationen utifrån ett läge då vi tänkte allihopa, eller många av oss, att vi på något sätt levde i en väldigt bra tid. Det är kanske de bästa världar. Så att det är alldeles klart nu att det är farligare.
Härom veckan så utsattes ju Ukraina för cyberattacker mot flera statliga hemsidor. Klara nämnde landstigningsfartygen i Östersjön. Sverige anpassar sin beredskap, heter nu, och styrkor från Norrbotten, alltså omplacerat till Gotland. Och förra helgen upptäcktes också flera drönare, bland annat ovanför kärnkraftverk och andra skyddsobjekt. Svenska försvarspolitiker har förstås reagerat på det här läget, och Moderaternas Ulf Kristersson och Centerpartiets Annie Lööf har skrivit en gemensam debattartikel
kors i taket, där de uppmanar regeringen att inleda seriösa överläggningar med riksdagens partier om säkerhetspolitiken. De vill både ha möten på partiledarnivå och att försvarsberedningen inkallas. Försvarsministern har sagt så här att regeringen vill gärna informera och ha dialog med riksdagen, men säger ingenting om vilka former det skulle kunna handla om. Stefan Stern, varför tror du att regeringen tvekar om att aktivera försvarsberedningen? Varför inte säga direkt, ja men bra idé, det gör vi.
Det är faktiskt en bra fråga, för vi har ju en väldigt svag regering. Och vi har redan en situation där riksdagens majoritet för ett år sedan uttalade sig för, gjorde en beställning till regeringen, tillkännagivande om så kallad NATO-option. Så att en regering som har en sån svag förankring i riksdagsmajoriteten och i mandaten borde ju kanske vara lite mer ödmjuk. Istället för att informera så kanske man kan tala på likvärdiga villkor.
Men förstår du varför man inte säger så direkt?
Ja, vi har en upptrappad situation nu. Jag menar, vi har en situation där den ryska presidenten Putin, han har aktualiserat egentligen en gammal tankefigur som föddes bakom järnridån under det kalla kriget, nämligen att vi skulle ha såna här buffertzoner och neutrala korridorer mellan det som då var supermakter, två stycken kärnvapenmakter. Och även den svenska regeringen pratar ju faktiskt, fast utifrån ett helt annat syfte, om ett geografiskt pussel och fria geografiska zoner och sånt där. Och samtidigt så märker vi ju den svenska opinionen. Jag såg en SIFO-undersökning som TV4 hade beställt, att där är det ju 66% tror jag det var som sa att om det här säkerhetspolitiska läget ytterligare försämras, då är svenska opinionen beredd att diskutera ett NATO-medlemskap. Det vill säga, det liknar den här NATO-optionen. Det var bara 14% som absolut inte ville diskutera ett NATO-medlemskap om läget försämras. Och det är klart att det här gör ju att allting ställs på sin spets.
Och det kommer ju öka
också. Har du då en svag regering som inte har majoritet i sin säkerhetspolitik, då aktar ju de sig för att ge luft under vingarna kring en sån här opinion som håller på att hända just nu.
Klara, den här diskussionen, den politiska som pågår just nu, vad anser du om den?
Är det inte så att man tänker att man inte ska göra så stora politiska förändringar nu när det är lite ett läge av kris eller sådär? Det har jag hört lite som motargument, att man inte skulle göra så mycket politisk styrning. Och det kan jag förstå, kanske. Men jag tänker att borde inte alla kunna vara överens om att ge försvaret mer resurser? För det tror jag att försvaret är positivt inställda till. Det är de väl alltid. De tycker alltid att de får för lite resurser. Och sen så kanske de själva kan få bestämma vad de ska göra med de resurserna. För att det kanske de har bäst insikt i. För att det finns ju en risk också i att när något händer, då vill alla gå in och bestämma massa saker. Och så här, olika riksdagspartier. Det kanske inte är jättesmart.
Ja, det var ju ett möte då, det här sammanslagna försvars- och utrikesutskottet i början på veckan. Dit kom både Peter Hultqvist och Ann Linde. Och då framförde bland andra Kristdemokraterna dels förslaget om försvarsberedningen, men också att man ska revidera det senaste beslutet om försvaret som fattades 2020. Mikael Oscarsson heter ju KDs försvarspolitiska talsperson. Han är ju bekymrad över att försvarsmakten kan få brist på vissa saker, ammunition till exempel, och vill att politikerna ska ge myndigheten i uppdrag att inventera vad som kan göras direkt för att stärka Sveriges förmåga. Det här att lagstiftarna, folkets främsta företrädare, går ner på en sån detaljnivå att man vill lägga sig i enskilda produkter och diskutera vad militära försvaret ska ägnas åt. Vad säger ni om det?
Nej, men det händer ju alltid irrationella saker. Det finns ju en historisk barlast också här att det partiet Socialdemokraterna du har tillhört eller kanske tillhör spelade ju ett väldigt högt spel i decennier om neutralitet. Vi var ju inte neutrala. Vi höll ju på NATO och USA, eller hur? Håller du med mig?
Ja, visst.
Ja. Och det där skapar ju också de här knytningarna och sådana här saker. Men det händer ju saker väldigt, väldigt snabbt. Men jag hörde en intervju med den ryska ambassadören här i Stockholm för 2-3 veckor sedan. Som var häpnadsväckande hur tydligt de pratade om att Ukraina är inget suveränt land. Det är en del av det gamla Sovjet, det är Ryssland och Belarus och Krim och alltihopa sånt här. Och då är det klart att ser de det på det sättet, då kan de ju ta till vilka metoder som helst. Va? Sen är det ju frågan hur vi kommer reagera, hur Sverige kommer reagera, hur NATO kommer reagera, hur det påverkar hela samhällsutvecklingen, inte minst i Europa då.
Just nu så är ju Sverige lite som ett land som vill ha en försäkring men inte betala försäkringspremien. Mm. Och det är bara det att den man ska försäkra sig emot anser redan att vi är en del av de västliga makterna, det vill säga av NATO. Mm. Men vi har, trots att vi räknas in där, så har vi inte det här skyddet som försäkringen skulle ge, nämligen att vi har en ömsesidig förpliktelse att hjälpa varandra vid väpnad konflikt. Så vi har ju en väldigt besvärlig situation, och så länge som alla partier då inte är beredda att ompröva det här utifrån det som nu gäller, då kommer den här diskussionen.
Men du fortsätta. Låter som en anhängare av NATO-medlemskap, tyckte jag.
Ja, jag tycker att det är en ny situation. Det som Janne tar upp, det är ju att vi betalade kanske en premie för att ha ett visst skydd, men vi gjorde det under täcket under efterkrigsperiod och mellankrigsperiod. Och nu är det så mycket mer transparent, den här världen. Det är inte så att ryssarna inte vet att inte Sverige tillhör NATO. Nej. Och då hamnar vi i en väldigt farlig situation. Vi är redan inräknade där ifall någonting skulle hända, men vi har alltså inte den här försäkringen. Och då tycker jag att det är dags att ompröva. Vilket för övrigt en person här om veckan gjorde från Klaras parti också, nämligen Anders Söder, som var den som var ansvarig för säkerhetspolitik i Miljöpartiet. Han har lämnat politiken och är nu för ett NATO-medlemskap. Så att omvärlden förändras ju, och då måste man vara öppen, som jag ser.
Klara?
Intressant att, Anders hade ändrat uppfattning. Det var jag inte informerad om. Eller det visste jag inte om. Men det jag tänkte säga, för att återknyta till det här lite om ammunitionsfrågan och så, är att jag tycker att man kan jämföra lite med coronakrisen, där sjukvården fick väldigt mycket resurser och väldigt mycket handlingsutrymme för att man ser att sjukvården själv bäst kan hantera intensivvårdsplatser och sådär. Och skötte det otroligt väl. Alltså verkligen så imponerande hur snabbt man lyckades göra det, hur beslutsföra folk var, hur samarbetsvilliga. Och att jag tycker att man borde tänka på samma sätt här i liksom militärfrågan. Det är lite, om man tänker också på skolan, också ett typiskt område där politiker tror sig veta mycket mer än de vet. Och jag tror att det kan vara lite samma sak med militäret. Att folk tänker att de själva skulle kunna utarbeta någon typ av strategi. Men att jag tycker att man kan lära sig då från hur man hanterade covid-krisen. Och man borde göra något liknande här.
Detta med NATO, Sverige är ju partnerland till NATO och vi har ett nära samarbete med alliansen, och gentemot USA och Kanada finns det också en transatlantisk länk. Och i fredagsintervjun den här veckan möter jag Rysslandsexperten Gudrun Persson. Vi talar om den europeiska säkerhetsordningen som skulle i princip avskaffas om Ryssland fick sin kravlista från december godkänd. Men sen det här med att Sverige inte är medlem i NATO. Jag frågade Gudrun Persson om det. Uppfattar du någon betydande skillnad i säkerhetsnivå för Sverige för att vi nu är ett partnerland till NATO än om vi inte hade varit det?
Från Rysslands horisont tror jag att det spelar mindre. Det spelar ingen roll, för som jag sa, Sverige tillhör redan det västliga.
Så att om icke-partnerland som vi var en gång i tiden som blev partnerland, eller om vi skulle bli full medlem, det är ungefär samma sak med ryska ögon, tror du?
Rent militärstrategiskt, absolut. Det spelar ingen roll så sett. Sen är det ju en sån här, alltså en signalverkan, och den ryska talepunkten då är att man ska inte rubba som det är. Det är bra att Finland och Sverige inte är medlemmar i NATO. Det bidrar, säger Sergej Lavrov, till stabiliteten. Men om vi sen tänker på hur militärstrategiskt, hur det innebär och hur operationsområdena ser ut, så spelar det ingen roll, eftersom där tillhör Sverige det västliga lägret.
Sa historikern och FOI-forskningsledaren Gudrun Persson. Men om det som hon säger, då är det ju, spelar ju inte så stor roll om vi är medlemmar eller inte.
Nej, men det är ju det här signalvärdet hon pratar om som kan vara viktigt, att det blir en snabb upptrappning och sånt här. Som, och sen handlar det ju också väldigt mycket om Putins ställning i Ryssland och vad som händer där. Han vann ju väldigt mycket på när han går in i Krim och såna här saker. Så han vinner ju inrikespolitiskt väldigt mycket. Sen finns det också ytterligare en sak. Det finns ju, ja, ni nämnde det här med drönarna. Vi vet ju inte om Ryssland överhuvudtaget har med det att göra. Det, jag menar, jag la ner väldigt mycket jobb under 90-talet på att försöka belägga det här med ubåtskränkningarna från Ryssland. Vi kunde aldrig belägga det, inte försvaret heller. Och när Sovjetunionen föll så åkte jag till Moskva och försökte med olika sätt få fram. Nu tänkte jag, nu går det väl ändå att få fram vad är det som har varit. Men det gick inte, va? Men vi hade ju liksom politiker som Carl Bildt till exempel som höll föredrag om miniubåtar i massor och sånt där. Så att du var ju inne på det lite grann, det här att i den här tiden som vi lever nu som är så här scary. Och det kanske finns intresse att vi ska bli väldigt påverkade allihopa.
Men det här med hur vi diskuterar det som sker just nu i Sverige, nu talar jag om det offentliga samtalet. De flesta är överens om att det här är otroligt allvarligt och att det är ett aggressivt Ryssland. Men det finns också en del motröster som tycker att både politiker och medier går USAs och NATOs ärenden. Och att det faktiskt det kan vara förståeligt att Ryssland uppfattar sig omringat av NATO. Ni har noterat att det finns en del sådana röster. Klara?
Ja, eller jag tänkte på till exempel nu att NATO har gått in och hjälpt Ukraina med sin cybersäkerhet efter att de utsattes för någon allvarlig cyberattack här förra veckan. Att absolut att det får ju sådana effekter eller och det finns sådana liksom spänningar, men det känns ju konstigt att säga att det bara är någon typ av hjärnspöken. Alltså det är ju jättemånga soldater vid Ukrainas gräns.
100 000 ungefär.
Ja, och Ryssland annekterade ju Krim redan 2014, så att vi har ju en ny situation, en farligare värld där ett av länderna i närheten till oss själva anser att det, att det är rätt att flytta på av FN godkända gränser. Men det är klart, den här intervjun som du spelade upp, fredagsintervjun, den är ju intressant, för den bekräftar ju att vi har lite grann hamnat i den värsta av världar. Vi är redan betraktade som medlemmar, men vi har inte försäkringen, inte garantin. Och det är klart att vill man ha en sån här försäkring, då för det ju med sig bland annat ökade kostnader. Det ska ju vara 2% av BNP som satsas på försvarsutgifter, och jag tror Sverige ligger strax över 1%, 1,3. Men i en sån här tid, om man tänker sig vad befolkningen vill, vad ska staten göra, vad är kärnuppgifter för en stat? Ja, då är ju yttre och inre säkerhet såklart något som måste komma som nummer ett. Och då får man städa i statens kassa och prioritera bort annat. Därför att det här är absolut nödvändigt att se till att vi har en bättre säkerhetsnivå.
Vi lämnar Ryssland och säkerhetspolitiken för idag. Och nu blir det mer inrikespolitik med fokus på Miljöpartiet.
Det här är Niklas och Mohammed.
Niklas och Mohammed?
Mm.
Är de vänner? Är de ett par?
Nej, de är ett par.
De älskar varandra?
Ja, det gör de. Mm. Och de bor i ett litet hus med solpaneler på taket.
Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, är det er statsministerkandidat?
Det är det.
Så om du fick välja, då skulle det sitta 4 partier i nästa regering?
Ja,
och det skulle vara de här?
Ja.
Märta Stenevi syns och hörs överallt just nu. Först i Dagens Nyheter som lät språkröret rita sin drömbild av framtiden med Miljöpartiet vid rodret. Solpaneler på alla tak och gott om snö för Niklas och Mohammed att åka skidor på. Och i SVTs 30 minuter presenterade Märta Stenevi sin drömregering med 4 partier. Centerpartiet ska vara med och Vänsterpartiet, ansåg hon. Klara Lidman, det här är ditt parti som i 2 färska mätningar har stöd av 3,4%. Varför har det inte lönat sig att lämna regeringen?
Det är ju ett parti som alltid är väldigt svagt mellanval, kan jag säga. Så det är inte första gången man ligger så här lågt, men ja, det går ju inte så bra för Miljöpartiet helt enkelt. Jag har läst många olika anledningar. Men det har varit så mycket partiledarbyten och man har inte haft så stort förtroende för partiledarna. Och sen så har klimatfrågan liksom dykt på dagordningen och blivit mindre intressant. Och folk bryr sig mer om sjukvården och sådär.
Så pandemin har inte varit bra för Miljöpartiet?
Nej, just det. Så kan man ju tänka. Så är det väl säkert.
Om du menar att sjukvården har stigit där på himlen.
Nej, men precis.
Men finns det inte någonting som är liksom oskickligt agerande? Eller är det bara liksom otur med omvärlden som ligger bakom?
Jaha, ja, jag vet inte. Det har varit svårt att sitta i regering. Samtidigt har det inte gått så bra nu när de inte sitter i regering heller.
Hur man vänder sig.
Alltså, det kan ju också vara bara att det är ett parti som inte riktigt ligger i tiden. Alltså, jag vet inte riktigt hur mycket man kan skylla på sånt. Men att så här, ja, ibland så är saker också större än liksom det enskilda partiet. Samtidigt så går det ju bra för gröna partier i andra delar av Europa. Så det är inte helt självklart.
Det borde ju gå bättre, tycker man, för Miljöpartiet, eftersom miljö tänker nog ändå folk på sånt här. Men sen är det ju, det handlar väl också om vad ni har sagt och vad ni har gjort tidigare, och så går ni in i en regering och sen ställer ni upp på en politik som ni egentligen inte står för. Det där gillar ju inte folk. Och sen, alltså, några sämre språkrör än Bolund och Stenevi har ju svårt att se. Alltså, om man jämför med andra partiledare.
Kan du vara lite mer konkret?
Nej, men alltså att det är, vad är det hon har sagt? Så här, jag tillhör en klan och sånt här. Då menar hon kvinnoklan, men vi är inte kriminella. Alltså, det, man känner att det är inte seriöst. Va? Och jag tror att till exempel det här att man har sagt att det är flera miljöpartister som jag har sett stå vid vissa möter om migration och sånt där, att ingen människa är illegal, inga flyktingar har något val. Vi kan ta in hur mycket som helst. Du var en av dem, såg jag nu när jag googlade dig, som har sagt detta. Men nu hör man ju henne säga att vi ska ha mindre invandring. Men alltså, om man inte står för någonting längre, så klart att folk tappar tro.
Klara?
Ja. Jag uppfattade det som att hon sa att vi ska återinföra permanenta uppehållstillstånd. Det sa hon i 30 minuter, Marta.
Ja, för väldigt begränsad inflytning. Ja. Men ja. Om du sa så här tidigare då, att ingen flykting har något val. Mm. Ingen människa är illegal. Det innebär ju att alla som vill komma hit ska få komma hit.
Ja, och jag tycker att Sveriges migrationspolitik är för restriktiv.
Så det ska, du står för det fortfarande?
Jag tycker att det ska vara mer liberalt än vad det är idag.
Menar, om ingen är illegal, det innebär att till exempel att det skulle bli krig i Ukraina nu. Skulle vi kunna ta hit ett par miljoner från Ukraina då? Om ingen är illegal, så får ju vem som helst komma hit och bo här.
Ja, jag tänker kanske att det handlar mer om en princip.
Ja, men är det för den principen eller inte?
Och att man tänker att man tycker att det ska finnas en sån princip i EU till exempel. Att det står i de mänskliga rättigheterna att man ska kunna söka asyl. Men absolut, jag förstår vad du menar i det praktiska.
Jag tror att i det praktiska så hade demokratin sett sin sista dag om vi hade genomfört det.
Stefan Stern.
Nej, men Miljöpartiet är ju ett väldigt besvärligt läge. De har lägsta opinionssiffrorna på 17 år. Och tittar man lite djupare i det, så är det bara en fjärdedel, alltså 25% av de här väljarna på strax under 3%, som har bestämt att de verkligen ska rösta på Miljöpartiet. Och går man ännu djupare, så kan man se att var fjärde röst förra valet var en stödröst från S. Och tittar man på det som statsvetare kallar för antipatiindex i svensk politik, så är det lika impopulärt bland väljare som röstar idag på Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, SD, att tänka sig en röst på Miljöpartiet som det är för rödgröna väljare att tänka sig att rösta på SD. Så de är i väldigt besvärligt läge, och de har ju spelat bort en väldigt fin position där de var och uppfattades vara mellan blocken. Hade man som väljare inte särskilt starka preferenser till vare sig höger och vänster, men tänkte att man ville rösta på ett parti som ville någonting för framtiden, då låg det väldigt nära till hands att välja Miljöpartiet. Men det här har man alltså spelat bort genom att man har positionerat sig som ytterligare ett vänsterparti där det redan trängs på kanten av små vänsterpartier. Så att det är dessutom i ett oträngt läge man har spelat bort den här positionen.
Får jag fråga dig bara rakt ut? Är det inte så att att Socialdemokraterna står i praktiken närmare Moderaterna än vad de står i Miljöpartiet?
Nej, det gör de inte. Inte den partiledning och det parti som idag regerar, absolut inte. Däremot så tror jag att det kommer bli svårare för Miljöpartiet att få eventuella stödröster från S den här valrörelsen. Därför att det vi nu ser, det är ju en splittring som tenderar att öka mellan S och MP. Dels anklagar Miljöpartiet S för att regera på en budget som Sverigedemokraterna har utformat, det vill säga Miljöpartiet brunsmetar just nu Socialdemokraterna. Sen finns det en oerhörd besvikelse från Miljöpartiet att ett antal propositioner som var förberedda då innan de lämnade regeringen från Miljöpartiets sida nu inte läggs fram. Det handlar om biobränslen och det handlar om vindkraft och sånt där. Och sen är de oerhört upprörda på det här med kärnkraften, kärnavfallet och EU-positionen inom den så kallade taxonomin. Så att den här splittringen mellan de här två partierna kommer ju bara att fortsätta öka. Men samtidigt är de beroende av varandra i en eventuell regering. Så att det här är oerhört besvärligt för dem. Men mest illa till i svensk politik ligger ju faktiskt Miljöpartiet nu. Jag skulle säga att de ligger mer illa till än Liberalerna.
Klara Lidman, trots den här verkligen vallgraven som just nu verkar finnas mellan ditt parti, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så var det ändå självklart för Märta Stenevi att utnämna Magdalena Andersson till statsminister. Hur förklarar du det där?
Men precis, och det har varit en strategi från Miljöpartiet att binda sig väldigt tätt med Socialdemokraterna under ganska lång tid. Tror jag att det är ganska stor utsträckning för att få socialdemokratiska stödröster och för att liksom framstå som liksom trovärdiga för vänsterväljare. Så då har man ju gjort det strategiska valet och får liksom hålla fast vid det. Samtidigt så tycker man ju inte så mycket om Socialdemokraterna eller liksom bråkar med dem väldigt mycket. Mm. Men ser väl inte riktigt heller något annat alternativ. För att man tänker, när man har gjort såna här opinionsundersökningar och försökt se vad det finns potentiella väljare, så definierar de sig som vänster. Så då har liksom, man för ganska många år sedan tagit ett sånt beslut. Att det är de rösterna man ska gå efter. Ja, och vissa säger att det är tvärtom, är att till exempel att man samarbetar i Stockholm med de blåa. Att det är det som är problemet, att man verkar för velig, som att man inte har tagit ställning. Och att det gör att man förlorar röster.
Men har du lösningen på ditt partis problem här? Vi beskriver ju verkligen nu allt som inte fungerar. Och hur svår blir den här 4%-spärren?
Jag tror att det kommer lösa sig. Alltså det ligger på 3,4 nu. Det är inte så himla lågt. Och att det brukar alltid gå upp i valet och sådär. Men det är klart. Man får väl... Jag tycker att Märta Stenevi gör sig ganska bra. Hon liksom kommer ut ordentligt och syns och hörs och sådär. Så det tycker jag ändå att hon lyckas med. Vissa tror ju, eller Rebecca Le Moine till exempel, riksdagsledamot, som är väldigt, så här, pratar väldigt mycket om att hon tror att MP kommer göra sig bättre i opposition för att man kommer kunna driva sina frågor hårdare och sådär. Så att det kanske skulle kunna hända också.
Veckopanelen, vecka 3.
Jag heter Henrik Höjer och är vetenskapsdirektör på Kvartal. Varje vecka får vi in lovande manus till texter, ofta från forskare eller andra som är experter på det de skriver om. En del kommer in spontant, annat har jag beställt. En del av mitt jobb går ut på att göra de här texterna så läsvärda och faktakollade som möjligt. Det är så vi på Kvartal jobbar med att kvalitetssäkra vår journalistik. Om du gillar det vi gör och tycker det är viktigt att samhällsdebatten tillförs nya perspektiv i saker som kriminalpolitik, utbildning, klimatfrågor, migration, då är det viktigaste du kan göra att stödja oss på Kvartal på regelbunden basis. Som månadsgivare eller som licenstagare. Hur du blir det kan du läsa mer om på kvartal.se/gava. Tack på förhand.
Efter larmen om att många verksamheter runt om i landet lider av personalbrist så lättar Folkhälsomyndigheten nu på reglerna för hur länge man ska stanna hemma vid covid-19. Och den som har tagit den tredje sprutan nyligen har haft...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Covid och som känner sig frisk behöver inte alls sitta i karantän.
Ja, det blev som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ville, att de hårda reglerna för karantän för alla som har någon i hushållet med covid-19-smitta skulle ändras för vissa kategorier. Främst med tanke på nyckelpersoner i vissa samhällskritiska verksamheter som fram till nu har hindrats från att jobba även om de inte själva varit sjuka. Beskedet kom i torsdags, ni hörde från Rapport här, och ovanpå alltihopa så räcker ju inte testkapaciteten till längre. Finns det en läkare i panelen?
Ja.
Jag gör det. Vad bra. Klara Lidman, har karantänsreglerna varit alldeles för strikta fram till nu?
Jag tycker att de var alldeles för lätta i början. Det är det jag reagerar starkast på.
För lätta i början?
Ja, precis där i början. Jag vet inte om ni minns det, men när folk kom hem från Alperna och det var mycket prat om smitta där, så kom jag ihåg att de sa att rekommendationen var att man behövde gå till arbete eller skola om man inte hade symptom, även om man hade varit i ett otroligt drabbat område. Och då känner man bara, nej, men det låter ju orimligt. Och ett annat exempel var att man behövde gå till arbete eller skola även om någon i ens hushåll var sjuk i covid. Och nu känns det bara helt idiotiskt. Men sen så tycker jag att de har varit bra, faktiskt. Och jag tycker också att det var dags att ändra dem. Så att jag tycker nog att det har följt, det har varit ganska rimligt. För nu så med omikron så ser vi ett helt annat läge. Och med vaccinationsskyddet.
Men du
så
säger både idiotiskt och att det är bra, eller?
Jag tycker att det var dåligt i början. För då tycker jag att det var för slappt. Mm. Och sen så blev det hårdare. Och då tycker jag att det varit bra. Men det var ungefär nu, med den här väldigt snabba smittspridningen, dags att ändra för att det fick så stora konsekvenser.
Det var sämre förr än bättre nu, Stefan.
Nej, men det ligger någonting i det som alla generaler så utkämpar den här regeringen, så att säga, det senaste kriget och inte inriktat på att vinna det nuvarande kriget. Och de fick ju väldigt mycket, och det med rätta, kritik i början. Framförallt testningen var ju undermålig. Det vill säga att testa smittspåra isolerade, det gjorde ju inte Sverige.
Men gör de rätt nu då?
Och sen så hamnade man i en situation att eftersom den allmänna smittspridningen var så hög så trängde sig smittan in på äldrevården och sånt där. Och resten är historia. Nu så beter sig ju viruset så som man förstår på epidemiologer att viruset gör mot när den har muterat några gånger. Det vill säga värddjuret ska inte dö, det är inte det primära syftet, utan viruset vill sprida sig så mycket, smitta så många som möjligt. Och då blir ju regeringens retorik och restriktioner väldigt feltajmat. För att istället för att, så att säga, skruva ner och lyhört möta den nya situationen där viruset inte är lika skadligt längre men mer smittsamt.
Så är det gör det här man kallar folkimmunitet, att den är på väg att...
Det kan man ju göra. Det kan man ju uppnå både med vaccin, men man kan väl också uppnå det med att befolkningen blir smittad.
Men hörni, det som ska ske nu är alltså att personer som har arbetat med styrning, eldistribution, dricksvatten, trafikledning, lotsning, järnväg och väg, nyckelpersoner i centrala funktioner, de ska kunna gå till jobbet även om de har någon i familjen som är sjuka. Det är landets arbetsgivare som ska bestämma exakt vilka medarbetare som är sådana här nyckelpersoner när man kan gå till jobbet då. Klara, hur bra kommer det här gå Finns det risk att det här undantaget tolkas för frikostigt, eller är det tvärtom, att man kommer vara rädd att använda det här?
Jag tror säkert att det kommer gå bra. Jag kan inte tänka mig något bättre system än att de som är i de här verksamheterna får fatta de besluten. Det är också de som har larmat om att vad som inte har fungerat. Och då borde de väl kunna se vad man borde göra, vilka personer som måste vara där för att det ska fungera också.
Men vem tycker inte att man har en samhällskritisk roll? Jag tänker på mig själv ibland. Ja. Det är viktigt med...
Ja, du menar journalister.
Nyhetsförmedling, Stefan.
Nej, men det är rätt. Men jag såg någon statistik häromdagen att sjukfrånvaron brukar normalt sett typiskt sett vara ett par procent så här år, så nu är det uppåt 20% i många branscher. Och det är klart, det uppstår den här riktigt intressanta och relevanta diskussionen om vad som är mest samhällsfarligt. Är det det muterade viruset som är som en snuva för de allra flesta är vaccinerade, eller är det så att säga restriktionerna, att vi inte upprätthåller samhällsfunktioner, är det i själva verket mer samhällsfarligt? Det liknar en diskussion vi hade inledningsvis i pandemin faktiskt, när viruset var mer random och nasty och faktiskt tog sig ner, vad jag förstår, i luftvägen och var riktigt dödligt. Då var det en diskussion om huruvida reaktionen när alla skulle härma Kina, om ni minns det, om det kunde bli så att själva pandemihanteringen skulle bli mer skadlig än viruset självt. Och ni minns, så stängde väldigt många länder sina gränser för frihandel. Man reagerade politiskt, vilket försämrade möjligheten att få tag på skyddsutrustning. Och sen kom då läkemedelsindustrin med det här vaccinet och marknaden kom igång igen, så att säga. Men det hade faktiskt kunnat hamna i en situation om politikerna hade agerat, som jag ser det, irrationellt fortsättningsvis, där det hade blivit väldigt skadligt av själva pandemihanteringen. Men nu är 95% av världens BNP intakt, och som jag tror så kommer det här fasas ut och vi får lära oss leva med det här viruset, men lockdown och annat kommer att försvinna här.
Men kommer inte oppositionen bland folk i allmänhet kanske att öka om de här restriktionerna fortsätter? Och jag kan ju se att vi då rekommenderas väldigt kraftfullt nu att vi ska bära masker och man ska vara försiktig och sånt där. Men jag ser att ingen efterlever det när jag tar tåget hit upp eller när jag tar kollektivtrafiken i Göteborg. Inklusive jag själv. Jag satt ju med mask här tidigare då när jag åkte upp med tåget till Stockholm och sånt där. Men jag såg ingen som hade det. Och då blir det ju inte heller bra om ingen efterlever det myndigheterna rekommendera, för då blir det här förtroendekrisen även i den här frågan, och den kan växa.
Klara, vad säger du?
Jag tänker att regeringen nu, efter att de har fått ganska mycket kritik, har signalerat att de har ändrat förhållningssätt till covid. Att jag tänker att de signalerar att vi ska bromsa det här, så att det inte, för att det finns ändå en viss liksom att det spiller över i sjukvården, att vissa behöver intensivvård, att vissa behöver vård, men det är väldigt få ändå. Men att de ändå är så här, vi ska bromsa, vi ska inte stoppa den här smittan längre.
Vi går över till den politiska dimensionen av regeringens och myndigheternas beslut och arbete. Den statliga coronakommissionen är inne på slutvarvet nu. Och härom veckan signalerade kommissionen att den fick inte in alla dokument som den önskade från regeringen. Svenska Dagbladets ledarredaktion har varit en blåslampa mot socialminister Lena Hallengren och regeringen som helhet. Och idag, fredag, så tycks det som om jakten på mötesanteckningar under framförallt 2020 då, har gett resultat. Stefan Stern, varför har regeringen i det längsta förnekat att det finns några anteckningar från den här samordningsgruppen GSS och dess 144 möten under 2020?
Ja, det är en väldigt bra fråga, därför att det är en alldeles onödig situation och krånglighet, politisk krånglighet som regeringen har hamnat i. Ja, men om du tittar på coronakommissionen som redan har kommit med ett par betänkanden, så har kritiken redan varit förödande. Det har pratats om ett haveri för svensk testning, det har pratats om undermåliga processer. Och nu när vi var i en situation att det skulle komma ett huvudbetänkande eller ett tredje betänkande i ordningen i alla fall, så kunde inte så mycket mer hända. Och istället så trasslar man in sig i det här att man har 149 möten under ett par år, och när kommissionen begär ut handlingar så säger man att det finns inga handlingar. Vad jag förstår nu så lämnar regeringskansliet ut en redigerad version av dagordningar och talepunkter som har kommit ut av de här mötena. Så det kommer ju fortsatt vara så att...
Ja, men det är ju emot offentlighetsprincipen.
Att man inte får några handlingar. Ja, det här är ju minnesanteckningar då, så att det finns väl ingen rådighet över människors anteckningar. Men likväl, intrycket blir ju att antingen så har regeringen bedrivit det här verksamheten ad hoc utan strategi, eller så mörkar man. Och jag menar, det här är ju väldigt onödigt att trassla in sig i den här diskussionen, därför att Coronakommissionen hade ju redan haft förödande kritik och det hade förmodligen varit överspelat. Jag tror att förklaringen är att den här gruppen med statssekreterare och presschefer har naturligtvis huvudsakligen ägnat sig åt den politiska hanteringen. Det är därför man har lämnat över så kallade talepunkter. Det vill säga, den sakliga hanteringen, den har ju skötts från socialdepartementet med myndigheter och så vidare, Folkhälsomyndigheten och andra. Det här har ju varit en statssekreterare och medieplanerargrupp som har pratat om de politiska dimensionerna. Och där vill man förstås inte ha då insyn på ett sånt sätt som man... Men nu har man
knutit i korset. Men det är väl allvarligt om man inte... Jag läste den här ledaren i Svenska Dagbladet, och det verkar ju som om det nu var en statssekreterare eller någon som inte ens svarar reporten och inte hör av sig.
Samtidigt är det lite speciellt att frågor om vad som har hänt i verkligheten, alltså en slags nyhetsbevakning, utförs av ledare. Alltså folk som skriver åsiktsjournalistik.
Men ja, det gör ju lagstiftningen ingen skillnad. Nej, absolut.
Men jag kan bara tänka mig att man kanske på regeringskansliet reagerar när man... Vad tror du, Klara, om just hur regeringskansliet har hanterat det här?
Ja, det tycker jag i och för sig låter lite konstigt gjort om man skulle hantera folk olika beroende på vad de har för journalistisk profession.
Det var en lös hypotes från
min sida. Nej, förlåt Staffan, det var inte meningen att hugga det sådär. Men alltså jag tänker lite på det här när UD inte vill ge ut massa dokument. Att det känns lite liknande och att man bara, jag vet inte, som icke-sossar känner lite så här, typiskt sossar, att de ska hålla på och hålla sina dokument hemliga och tycka att ingen får läsa dem för att de är rädda för dålig PR.
Du tror inte att en alliansregering skulle ha betett sig på liknande sätt om den hade hamnat i en sån här kris?
Det kanske de skulle. Jag har bara lite miljöpartistisk bitterhet.
Makten korrumperar, som begynt.
Ja, eller kan det, Stefan, finnas goda, legitima skäl att säga, som regeringen har gjort ändå, det saknas dokument att lämna ut. Kan det finnas... Det är väldigt lätt att beskriva det här i...
Men saknas dokument? Ja. Då kan det inte finnas några dokument. Men finns det dokument så är de väl offentliga om det inte råder krigstillstånd.
Ja, alltså det finns för arbetshandlingar på myndigheter. Det kommer jag själv ihåg från min tid i Försvarsmakten. Alla papper, alla saker som är dokument i datorn är inte allmän handling. Men... Det här är ju en kommission som regering har beslutat om. Och den ska så att säga verkligen titta på vad som har skett i en extrem tid i Sverige.
Nej, men om man bedömer det politiska hantverket så har man försatt sig i en väldigt onödig situation, eftersom man hade kunnat lämna över dagordningar och de här redigerade dokumenten som kommer nu med regeringens version hade man ju i så fall kunnat lämna över mycket tidigare. Det är klart att minnesanteckningar som man gör på möten, det anses då även enligt grundlagen, Janne, tillhör individen och inte det offentliga. Men det är det politiska hantverket vi diskuterar här som vanligt, så det är väldigt onödigt. En väldigt ovanlig sak är ju faktiskt den kommissionens ordförande Mats Melin, som väl har det mesta av sin fina karriär bakom sig, vad jag förstår. Jag känner inte honom, men en ordförande som med hög integritet biter sig fast och inte gör som väldigt många andra som har hamnat i liknande situationer. Biter ihop och går vidare när man får ett besked från regeringskansliet. Därför att man naturligtvis är beroende i nästa jobb och i nästa uppdrag, om man är hög jurist, att få goda vitsord och bli utsedd av en regering. Så hatten av faktiskt för en tjänsteman här som har bedrivit ett seriöst arbete och bitit sig fast.
Det är ju de här självständiga, det är ju det man saknar ibland. Och det är ju ett problem om det inte finns transparens i de här frågorna när missnöjet kanske ökar, för då spär ju det på det i onödan. Alltså vi måste ju lita på att här göms inte undan någonting som är obekvämt.
Om en månad ungefär presenterar Coronakommissionen sitt slutbetänkande, och det lär vi återkomma till här i veckopanelen.
Jag är mest rädd för slutet. Det vanligaste sättet som man går bort på i den här sjukdomen är att andningen fallerar. Och i bästa fall så somnar man in av koldioxidförgiftning i lungorna på natten.
Hej kropp. Jag ser hur du kämpar. Du får absolut ingenting gratis längre. Ändå gör du allt du kan för mig.
Björn Natthiko Lindeblad har gått ur tiden efter att själv ha avslutat sitt liv. Och han blev känd för sin livshistoria. 2020 var han sommarpratare och berättade om hur han lämnade sin chefsposition, gav bort allt han ägde och valde att istället leva som buddhistmunk.
Jag lovar högtidligt att när du verkligen inte vill längre, då gör vi som du vill. Ske din vilja. Inte min.
I måndags svepte förre buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblad en smoothie med ett starkt preparat som avslutade hans drygt 60-åriga liv. Han var i sitt hem i Kungsbacka i Halland. Hans familj och några vänner var på plats och en läkare som gav honom medlet. Han satt i en stol med blicken mot Kattegat. I november hade han samlat flera hundra personer till en avskedsfest. Han hade först planerat sin begravning men kom på att han ville vara med själv. Vi hörde hans röst från ett av SVT:s Skavlan-program och från hans eget sommarprogram i Sveriges Radio. Björn Natthiko Lindeblads berättelser och föreläsningar har rört många människor. Han fick diagnosen ALS för drygt 3 år sedan och berättade i det här sommarprogrammet att han själv var med när hans far fick hjälp att dö på en klinik i Schweiz. Precis som sin pappa ville han ha inflytande på hur och när han skulle dö. Panelen, Janne Josefsson, Klara Lidman och Stefan Stern. Vad säger ni om Björn Natthiko Lindeblads gärning och person?
Ja, jag tycker det är så fruktansvärt svåra frågor. Vad jag märker är att det med tiden, jag har varit med och gjort program, alltså redan på 80-talet, där en författare, Berit Hedeby eller något sånt här heter hon, va?
Just det.
Som satt, hon fick i fängelse. Hon satt faktiskt i fängelse inte långt ifrån där han dog nu. Alltså i Kungsbacka-trakten utanför Göteborg och sånt här. Men jag märker ju att det allt mer blir svårare att säga nej till det. Jag hade uppe det när jag körde debatt där det var också en kvinna som hon fick också då utav en läkare, men det hölls hemligt då, en cocktail som hon kunde dra i sig när hon inte tyckte att livet var värt mer att leva. Jag tänkte höra med dig lite grann, du har ju precis blivit läkare. Vi hör ju här att det är en läkare som har gett honom en sån, är det tillåtet för en läkare att göra det i Sverige idag? Jag vet inte.
Det här hände ju förra året, eller om det var förra, så var det en läkare som gjorde en liknande sak för en annan person som hade ALS. Heter han Staffan Berg, tror jag.
Ja, Bergström.
Bergström.
Och han har varit rådgivare till Björn Natthiko Lindeblad i det här fallet också, men det är inte han som har ordnat fram läkemedlet. För han är ju under utredning för att bli av med sin läkarlegitimation.
Exakt, och i det fallet då så var det någon som, tror jag, gick till polisen med det här. Men det är ingen brottslig handling. Så att det kunde inte liksom vara något som skedde under brottsbalken och domstolslut eller så.
Det är mer yrkesetisk.
Däremot så blev han utredd av IVO, som kom med en 10-sidor lång rapport där det stod att han var uppenbart olämplig för att vara läkare. Och de planerade att ta bort hans legitimation. Och av den anledningen så hjälpte han inte till i det här fallet med Björn då, utan han liksom förmedlade en kontakt med en annan läkare som gjorde det istället.
Jag hörde också alldeles nyss här på min telefon, eller så såg jag att polisen i Halland har lagt ner en polisutredning gällande hans död här. Vad är tillåtet och inte tillåtet?
Ja, men jag kan vara lite tydligare faktiskt, för att det är också en viktig distinktion, för de här personerna har ju svalt de här preparaten själva. De har inte fått någon injektion eller så av någon annan. Mm. Och då så ser man det som att man assisterar ett självmord, och det är inte olagligt.
Nej. Men personen Björn Natthiko Lindeblad, vad är din reaktion på dels den person han var och dels vad han nu gör med sin egen död?
Jag lyssnade på det här sommarpratet när det kom och blev otroligt berörd av det. Och kanske framför allt av den scenen han beskriver om sin pappas bortgång. Mm. Och han beskriver det väldigt positiva ordalag. Det lät kanske lite konstigt, men att han var väldigt nöjd med att han tyckte att det blev ett värdigt slut och att hans pappa var så nöjd med det där. Så att man märkte ju att han tyckte att det hade blivit bra. Och jag kan tycka att just för den här diagnosen som Björn har, ALS, det är ju en av de allra värsta diagnoserna man kan ha. Och att det finns ändå någon typ av hålrum i svensk sjukvård och svensk lagstiftning för folk som drabbas av sådana hemska sjukdomar, att det är ett väldigt hemskt sätt att dö på, att ens muskler förtvinar mer och mer och att man till slut inte kan andas.
Vad menar du med hålrum?
Att det finns en viss patientgrupp som jag upplever att man offrar för att man är rädd för konsekvenserna. Om man skulle införa att det var lagligt med dödshjälp, då är man rädd för de här gråzonefallen. Vad ska man göra med dem? Kommer det bli fler och fler? I Nederländerna till exempel började det med att det var mindre än 1% per år, och nu är det över 4% per år, och att det blir fler och fler grupper, att det är folk med psykisk ohälsa
som egentligen är helt
slutande planet. Och det vill jag säga att jag har otroligt stor respekt för. Det är ju väldigt många läkare i Sverige som är väldigt emot det, utan att säga.
Men det går ju inte att moralisera över vad han bestämmer sig för. Det vore ju fruktansvärt. Det känns ju, när man hör om de här med alla blir påverkade. Vi har en lagstiftning om att aktiv dödshjälp är olagligt. Men där är vi väl också på ett sluttande plan, att det blir allt mer fler läkare också som tycker. Och till och med jag såg en debattartikel med väldigt många läkare som skriver under att vi bör ha det här också. För man ska inte behöva ligga ute med en kvarts miljon av sina pengar för att åka till Schweiz och få gjort det och sånt där. Men samtidigt är väl det där liksom, att man hamnar i ett, om man är ju inför att det ska bli legalt, det ska vara möjligt, då blir det kanske det här att man pressar någon, kanske barn som vill ha pengarna, om ja, du vet alltihopa det där. Så att jag tycker det är jättesvårt.
Stefan Stern, var står du i det här?
Nej, men rent principiellt så är min uppfattning att man har ju ett självägandeskap över sin egen kropp. Om man själv inte äger den absoluta rätten, så gör någon annan det. Då äger någon annan hennes rätt, och det är någon slags naturrätt för mig i den meningen. Och den här rätten har man faktiskt, som jag ser det, i alla situationer, oavsett om man har en obotlig sjukdom eller om man inte har det.
Och du har rätt att ta det i den, eget liv,
ja, det är den principiella uppfattningen som jag har. Men sen så hamnar man ju så att säga i väldigt gripande, svåra situationer. Det här är ju oerhört starka berättelser. Jag har lyssnat på några av dem i hans fall, och det står väl alldeles klart att det här som är den kognitiva förmågan hos människan, den förlorar man ju i takt med ålder, men också vid olika sjukdomstillstånd. Så det är inte alldeles enkelt att bedöma den egna viljan just när man är sjuk. Men man kan konstatera att det som är passiv dödshjälp, alltså att avstå från behandling, det är ju tillåtet. Och det är ju väldigt, väldigt långsamt och plågsamt jämfört med det som då i andra länder.
Men det är passiv.
Precis, det som i andra länder är tillåtet då. I två delstater, USA, är det tillåtet att läkare skriver ut det som Janne kallar för cocktails då. Mm. Och du har flera europeiska länder, Spanien senast, som tillåter aktiv dödshjälp.
Men Björn Natthiko Lindeblad ville ju gärna att det skulle bli debatt om rätten till dödshjälp, och man har talat om Lex Natthiko, skulle en sån lag kunna kallas då för. Är det sannolikt att den än så länge ganska lama svenska debatten om dödshjälp kommer att aktiveras i och med hans död och hans budskap?
Ja, det tror jag. Det finns ju redan en majoritet i riksdagen för att inte längre huka för de här jättebesvärliga och svåra komplexa frågeställningar. Utan
en majoritet att utreda, ja.
Att utreda det.
Och men Socialdemokraterna är tvärt emot och vill absolut inte ha en utredning.
Ja visst, men de sitter ju i minoritet. Så att när du väl utreder det här, vilket naturligtvis kommer ske, så sätter du en boll i rullning. Mm. Och det är även omvärlden som påverkar. Här har du flera länder i Europa, du har två delstater i USA, senast Spanien. De har lite olika, vad jag förstår, regler som omgärdar aktiv dödshjälp. Det vill säga i Spanien till exempel så ska det vara 4 begäran från samma individ med viss tid emellan. Just för att få fram att det verkligen är önskan från den här individen. Och det finns en, apropå det Klara var inne på, det finns en absolut rätt för dem, professionen i sjukvården, att inte vara med och verkställa det här om det strider mot ens egen etik.
Mm. Men om man kollar så finns det ganska många olika modeller. Och om man skulle införa eutanasi i Sverige så föreställer jag mig att man skulle göra det enligt till exempel Oregon-modellen. Och då är det att det ska vara att man har 6 månader kvar att leva för att det här ska kunna ske, annars så beviljas det inte. Och i Kanada så har man att man måste ha inte just 6 månader kvar att leva, men att man har en terminal sjukdom, tror jag de säger. Alltså man har liksom en livshotande sjukdom även om det inte är just så kort tid kvar. Alltså jag tror att man skulle ha det ganska begränsat, för det är väl just det här med Nederländerna till exempel, där de har ganska vida kriterier. Där är att man ska ha ett outhärdligt lidande som bedöms av 2 olika läkare.
Där går man på lidandet, ja, inte bara på sjukdomens allvar där. Men du som läkare nu, tycker du att man ska få behålla sin läkarlegitimation även om man har bidragit, gett preparatet till någon som avslutar sitt liv?
Ja, därför att jag tycker att eutanasi är moraliskt försvarbart för vissa grupper. Alltså till exempel om man har såna här sjukdomar som han har. Då tycker jag att det är humant att göra det. Och att det inte gör att man är uppenbart olämplig för att vara läkare. Vilket IVO då har kommit fram till. Det tycker jag är konstigt. Så nej.
Meningen är inte att avsluta veckopanelen med en dyster känsla. Och egentligen behövs inte det heller. För att Björn Attiko Lindeblad har ju många gånger berättat vilket fantastiskt liv han har haft. Mm. Och hur tacksam han är för det. Mm. Så att nu är det dags för er panelister att lansera era egna spaningar från veckan. Nämligen veckans person eller veckans ord. Varsågod. Janne kan börja.
Kalle.
Janne,
sa jag. Alltså, sorry, Janne.
Vilken Kalle?
Nej, men, alltså, jag kommer inte på någon annan än Björn Attiko.
Alltså,
det är klart att det är den som har satt myror i huvudet på mig och väldigt, väldigt många andra. Att man tänker och ställer frågor inför sig själv och de här etiska, jättesvåra frågorna som inte handlar om politik och miljö och arbetslöshet och krig och alltihopa det här, utan det handlar liksom om ytterst etiska frågor som inte bara är medicinska. Så att han satte myror i huvudet på mig, verkligen. Och jag har också lyssnat på hans morgonprogram eller sommarprogram och läst boken, och det är klart att man, det är mycket filosofi bakom det här, och det gör att jag själv funderar.
Mm. Som buddhist tror han väl dessutom att, vad jag förstår, att det stora äventyret börjar nu, det vill säga efter döden. Så att det behöver inte vara så dystert då, i det perspektivet.
Nej, okej. Ja, Stefan, nu är det din tur.
Nej, men jag kan väl hålla med om att det är en bra kandidat. Jag nämnde Mats Melin tidigare också, men jag skulle faktiskt vilja ta upp det som vi började med i så fall, att de individer, killar och tjejer som nu har varit med och förstärkt det svenska försvarsförmågan, som har blivit mobiliserade, förflyttade till Gotland, kallats in och som gör en insats för i ett ganska allvarligt läge för oss alla. Jag tycker de är värda att lyftas fram. Så att veckans personer är de tjejer och killar, de som är mobiliserade nu i försvaret på Gotland.
Klara?
Alltså jag går iväg på en helt annan linje och tar något som vi inte har pratat ett dugg om. Och det är president Erdogan, Turkiets president. Jag vill ge honom en medalj och det trodde jag aldrig att jag skulle säga eller vilja.
Vad har han gjort?
Han har...
Som är bra alltså.
Ja, han har gjort något bra. Och det är att han har sagt, låt oss ta steg för att försäkra oss om Bosniens territoriella integritet. Att han har liksom tydligt markerat mot de nationalistiska tendenser som framförallt Milorad Dodik har liksom gått ut med på den dagen 9 januari när serberna deklarerade självständighet som ledde till det otroligt, otroligt fruktansvärda folkmordet och kriget på Balkan. Och att... jag blev bara väldigt glad att han sa så. Och att han har tagit initiativ till liksom, förhandlingar och diskussioner efter valet där.
Mm, tack för det. Jag vill passa på att tipsa om lite annat från Kvartal den här veckan. Opinionen just nu är ju ett samarbete mellan Kvartal och Demoskop som tar pulsen på stämningarna i Sverige. Den här gången med fokus på säkerhetspolitik. Stödet för svensk medlemskap i NATO talas det om, men också om inställningen till allmän värnplikt. Opinionen just nu finns både som artikel och som podd. Och så har vi veckans snackis. Kulturskribenten Lapo Lapin har skildrat hur statliga jämställdhetsmyndigheterna gett ut en handbok om våld, genus och prevention. Och ett av budskapen i den är att mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som också innefattar våld som utförs av kvinnor mot män. Alltså även när en kvinna misshandlar en man så ingår det i kategorin mäns våld mot kvinnor.
Detta är ju inte klokt. Jag läste bara citatet och kan det verkligen... Och hon som är föreståndare för den här jämställdhets... Den statliga, den sitter i Göteborg. Den var ju på väg att läggas ner, men den är fortfarande kvar alltså. Mm. Men vad säger hon till sitt försvar?
Klara, vad säger du? Har du läst artikeln?
Ja, det har jag. Alltså det, jag tycker det är lite svårt att förstå vad begreppet postmodernism är, men det känns kanske lite postmodernistiskt eller liksom svårt att förstå. Det är som en helt urholkad begreppsvärld där man liksom konstruerar sin egen verklighet. Om jag dock skulle, för jag har ju varit, om jag skulle försöka ge mig på vad de, så skulle jag ha sagt det så här. Om man tänker att en del av patriarkatet är fysiskt våld, och då tänker man att fysiskt våld är någon typ av patriarkal, att det uppmuntras eller liksom på något sätt finns en idé om att man ska vara starkare eller kunna slå ner någon. Då skulle jag väl kunna förstå, men det är väldigt konstigt formulerat.
Nej, men det här är ju inte... Du är ju en intellektuell person, du kan ju inte mena att om kvinnor slår en man, vilket är mycket, mycket ovanligt jämfört med män som slår kvinnor, så ska väl inte det räknas in och plussas på att det är män som gör det?
Eller? Nej, nej. Det tycker jag inte.
Jag tyckte inte att jag hörde Klara säga att det var en jättemånga del. Stefan, kan du slita tvisten om det nu är en tvist?
Nej, det är säkert ingen tvist. Det är ju bra begrepp det här som Klara använder, för det här är ju väldigt postmodernistiskt. Och det faller in i andra fenomen som vi ser nu i akademi, vi ser det i politik, men vi ser också i myndigheter att myndigheter använder plattformen för opinionsbildning, för aktivism, istället för så som vi tänker oss typiskt sett en myndighet, att man har hand om ett ansvarsområde och försöker lösa ett samhällsproblem på ett rationellt sätt.
Men menar du att myndigheten gör det här utan att ha fått det i uppgift från politisk nivå?
Dessvärre så använder flera myndigheter nu för tiden myndighetsplattformen för opinionsbildning, för aktivism av olika slag. Och det här är kanske att gå ett steg längre, där man försöker definiera om och frejma begreppet som man vill. Men jag är inte alldeles chockerad över det här, utan jag ser de här tendenserna i flera myndigheter.
Men är det tokeri?
Tyvärr.
Är det inte tokeri?
Tyvärr, ja. Det är tokeri, tyvärr. Ja.
Och veckans fredagsintervju har vi redan varit inne på. Forskningsledaren vid FOI, Rysslandsexperten Gudrun Persson, berättar om Putin, om den ryska självbilden, om Ukrainas president och om vad Gotland betyder för ryssarna, och om att vi svenskar borde skämmas för att okunskapen om Ryssland är så stor. Panelister idag: Janne Josefsson, journalist på SVT i decennier, men också kolumnist i Dagens Nyheter. Stefan Stern, idag knuten till Nordstjärnan och Wallenberg Foundations, men med ett förflutet i socialdemokratiska uppdrag. Och Klara Lidman, läkare och medlem i Miljöpartiet. Är vi därmed klara för idag?
Nu är det helg!
Ja.
Stort tack till...
Tack själv.
Tack alla tre.
Tack.
Veckopanelen publiceras alla lördagar redan klockan 6 på morgonen. Fredagsintervjun kommer, ja det hörs på namnet, klockan 13 föds den i poddappar och på sajten. Och om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni mejla till info@kvartal.se. Mitt namn är Staffan Dopping. Tack för att ni lyssnade. Nästa vecka är det min kollega Jörgen som leder veckopanelen. Trevlig helg.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.